Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden, Psyko Makoto i poddstudion. Vi har mängder att gräva igenom. Massor med rykten. Vi har en smygfilmad Manchester United executive. Han är väl vd till och med.
CEO. Richard Arnold.
CEO. Det betyder väl vd?
Ja, det gör det.
Tänker jag. Och vi kan väl börja där då. Vi ska ju dessutom prata Arsenal och PSG och vi ska prata Barcelona och massa grejer.
Chelsea måste vi prata om.
Chelsea ska vi prata om.
Manchester City. Alla möjliga.
Ja. Men vi börjar med Manchester United. De jagar Frenkie de Jong fortsatt. Jagar massa annat. Bakslag på Jurrien Timber som man har... nästan räknat, alltså man hade ju räknat in den bara för att det är Ten Hag som tränar laget och de verkligen ville ha Jurrien Timber och så vidare, men så blev det inte vad det verkar.
Ja, nej.
Sista ordet är väl lite sagt, men
verkar som att man ska förlänga istället med Ajax. Ja. Han verkar inte jättesugen på att ta det här steget än. Jag tycker väl det känns som ett ganska moget beslut av honom om det är så. Att han inser att jag har haft en bra säsong i Ajax, han är fortfarande 20 år gammal. Bara stressa inte. Han har ju sett hur det har gått liksom med andra som stressar iväg också. Att han har ju bra miljö att fortsätta utveckla sig.
Verkligen. Nej men, och så kom den här smyginspelade då. Det är någon supporter som har sprungit på Richard Arnold och satt på en uteservering. Och snackar med honom och ställer då frågor hur ligger läget till egentligen i klubben? Hur mår vi ekonomiskt? Och han svarar ju ärligt på de frågor han får. Jag tycker, alltså det finns ju ett problem i Manchester United att ledningen inte kommunicerar med supporterna. Det är en otrolig frustration, alltså det är en frustration i klubben överhuvudtaget. De kommer från sin sämsta säsong på 32 år. Det är ju så otroligt mycket som inte funkar. Och han säger ju det i det här samtalet då som blir smygfilmat. Att vi har ju bränt genom miljarder på den här spelartruppen. Och åk ner på träningsplanen så kommer du inte se de miljarderna någonstans. De finns inte i de här spelarna som vi har köpt. De har helt enkelt inte levererat. Och miljön har inte funnits där för dem att leverera på det värdet och den potentialen som de har köpts in för. Och vems fel det är, om det är fel spelare, om det är fel miljö, om det är fel tränare och så vidare, vad det nu beror på, det pratar de inte så mycket om. Men det han säger är dessutom att det finns finansiering för den här tränaren, den här sportchefen som har kommit in nu, alltså för Ten Hag, det finns. Han har fått alla pengar han har bett om för att köpa spelare, vilket det vi kommer till med Frenkie sen, för det är ett nytt bud på väg in vad det verkar. Men för det andra, det som också behöver göras, Old Trafford behöver ju ses över. Träningsanläggningen är inte på nivå med de bästa konkurrenterna. Så där har det ju liksom gjort stora investeringar utav Manchester City, utav Liverpool och så vidare de senaste åren. Och han säger, de pengarna finns inte i klubben. Då, för att vi ska kunna konkurrera med, nu är ju Old Trafford stor och en stor inkomstbringande, så de behöver inte bygga ut Old Trafford. Däremot skulle de behöva renovera vissa delar utav dem, skulle behöva modernisera vissa delar utav dem. Men de pengarna finns inte. Man kan inte fortsätta bara plöja alltså trycka in miljarder i en spelartrupp utan att man förr eller senare måste dra i handbromsen, och spelartruppen behöver ju fortsätta investeras i. Så att om det ska bli någon ny träningsanläggning, om det ska bli någon renovering utav Old Trafford och så vidare, då kommer det behövas externa investeringar. Det kommer behövas att någon annan kommer in med pengar, eller att man tar ännu fler lån. De diskuterar ju då de här lånen på 20 år som Tottenham fick för att bygga sin arena. Men om du ska gå till en bank och säga att jag vill ta det här lånet, då måste du investera i någonting som banken ser, ja, på sikt kommer det här generera pengar och de kommer kunna betala tillbaka det. En ny arena för Tottenham, ja, den kommer ge så pass mycket intäkter att vi på 20 år ser att vi kommer kunna betala av det här lånet. Den kalkylen. Nu är ju Manchester United ett så pass stort varumärke, alltså så inkomstbringande fotbollsklubb runt om i världen, att jag tror inte att det är några problem för dem att, att ta ännu.
Om de vill ha ett lån kommer de få.
Om de vill ha ett lån. Men det är redan en ganska skuldsatt förening. Alltså, de har haft de här miljarderna i skuld sen Glazers kom in, och de har aldrig amorterat på de lånen som redan finns. De som de själva har belånat klubben vid köpet. Man har betalat räntorna på det. Så ska man då låna ytterligare pengar för att bygga en träningsanläggning för, ja, vad nu Manchester Citys träningsanläggning kostade, 2 miljarder. Det kanske man inte behöver lägga på träningsanläggning. Men åtminstone kanske 1,5 miljard kanske en ny träningsanläggning kommer. Eller om man vill bygga, om man vill utmana, så kanske man måste lägga de här 2 miljarderna. Jag vet inte.
Vi ska nog inte gå in på liksom träningsanläggningskostnader. Och liksom.
Nej, men det är liksom så här. Om Manchester United ska tillbaka där de var som nummer ett i Storbritannien, som nummer ett i England. Mm. Det är liksom, någon annanstans kan inte ambitionen vara.
Nej.
Då måste de göra de här investeringarna, och då måste pengarna komma någon annanstans ifrån, är det han säger. Och det var lite intressant. Han sågar ju den egna truppen. Han sågar ju arbetet som har gjort de senaste åren ganska rejält, när han säger så här.
Till att börja med, så här, det är ju såklart, du var inne på det där med just att, alltså, samtalen med supportrarna var öppen. Det är ju sånt som ändå liksom på något sätt eftertraktar, att liksom toppar i United ändå liksom når ut till supportrarna.
Här svarar han ju på frågorna, ja, när supportrarna kommer.
Då måste frågor. Jag säga.
Sen blir han smygfilmad.
Ja, och den aspekten, varför smygfilmad? Då kommer han ju aldrig göra det där igen. Nej. Alltså, jag tycker att det finns en aspekt. Och nu, om man liksom bortser från faktumet om hur rätt fel är att smygfilma och bara tar faktumet där han säger, så är det ju helt uppenbara saker. Vi har ju pratat om det här i den här podden och även i andra poddar tidigare, liksom ganska lång period, om att problemet United har haft är att alla spelare som kommer till United tappar i värde. Vi har egentligen inte hittat någon spelare de senaste åren som ökar i värde av att komma till United. Det är ju det här som många andra klubbar har gjort så pass bra. Om man jämför med Manchester City, där kommer en spelare till City och så kommer de öka i transfervärde. Om de går till toppklubbar så gör man oftast det som spelare. I United, jag funderar på om det är någon spelare som egentligen ökat i transfervärde överhuvudtaget sen de har gått till United de senaste åren.
Nej, jag kan inte.
Och då bortser vi alltså spelare som kommit upp från egna led, typ, jag tänker Marcus Rashford och så vidare.
Ja, men det är en annan sak.
Det bortser vi ifrån. Men i övrigt så har ju spelare investerat sig, och sen har ju värdet på de här spelarna bara sjunkit när de kommer dit. Och det, då kan man ju också, som sagt, jag tror att allting hör ihop på något sätt. Du värvar fel spelare, du har inte rätt miljö, du har inte haft rätt tränare. Allting hör ihop. Du har inte haft rätt ledning heller, du har inte haft rätt strategi.
Och jag har inte haft rätt ägare. Alltså, det har inte funnits rätt kultur i klubben. Det här har vi pratat jättemånga gånger om, såklart. Och även väldigt ofta i Premier League-podden, om just Manchester United och om de problemen. Och om problemen med Glazers och protesterna och så vidare. Och de som försvarar den här smygfilmen säger, men han jobbar ju för The Glazers. Vilket han ju gör, det är ju hans arbetsgivare. Han är ju tillsatt av The Glazers. Han är ju Team Glazers, ja. Richard Arnold. Vilket gör att då spelar det ingen roll, då kan man aldrig göra rätt ändå. Och jag köper ju den liksom synpunkten också. The Glazers har varit en extremt dålig ägare utav Manchester United. Sen de kom in, så de första, vad det nu var, 8 åren som ägare, då höll ju Sir Alex Ferguson det här laget och den här truppen under armarna genom sin briljans och genom sin kunskap och sin auktoritet och sättet som han drev klubben på. Men därefter så har det ju inte funnits någon Sir Alex, och då har det blivit uppenbart vilka brister som finns i ledningen här.
Ja, men de kunde ju tidigare, som sagt, första året Sir Alex kunde ju på något sätt rida på vågen han själv har byggt på, att det fanns en vinnarkultur i omklädningsrummet, det fanns en, alltså, standard att om du spelar i Manchester United så krävs det här, du ska utmana om alla titlar som finns, och det finns liksom, som sagt, det finns, alltså, att komma tvåa är inte aktuellt, det är inte det som gäller i Manchester United, det är en klubb som ska vinna saker. Och problemet är att den attityden och den inställningen finns ju inte riktigt i det här laget just nu, för den har ju, alltså, ristats bort genom de här åren. Mm. Och så blir det ju när varje värvning slår slint, när spelare överlag, alltså, även sådana lyckade värvningar, jag tänker såhär Bruno Fernandes, skulle någon betala de pengarna som United betalar för honom då, idag, för honom? Möjligtvis.
Ja, jag skulle tro att det, han var så bra i början där, ja, så han hade en svag säsong nu, men
absolut, men alltså, det är ändå en hel, alltså, alla har ju haft en svag säsong bakom sig, så är det ju också. Men det är anmärkningsvärt hur fel det har gått i, ja, det mesta man har gjort, och hur bara, ja, miljoner och miljarder bara har försvunnit på den här träningsanläggningen i takt med undermåliga resultat. Och nu något sätt man säger, ja, nu ska det bli en ombyggnation. Jag tycker fortfarande att Erik ten Hag är rätt val. Det ska bli spännande att följa. Jag hoppas att det ska bli ett bra val också, för man vill ha ett United som slåss i toppen, ett United som är att räkna med. Då tycker jag att liksom de hör hemma i toppen av Premier League. Det är inte samma sak utan att ha dem där uppe. Och jag tror att jaga Frenkie de Jong som man gör nu, jag tycker det är helt rätt. Jag tycker det verkligen är en kosta vad det kostar vill situation där, för det är en spelare som kommer förändra hela sättet de spelar och ge dem en trygghet som inte har funnits innan. Verkligen. Jag tror en sån spelare kommer lyfta andra spelare, och jag har varit inne på det jättemånga, och jag är en av dem som har försvarat Fred och McTominay mest, tror jag, i den här studion överlag som individuella spelare. Jag tror att sådana spelare också kan lyfta med en spelare som Frenkie de Jong bredvid sig, så att de nu förbereder ett andra bud, det är ju helt uppenbart varför i alla fall. Och det verkar vara Erik ten Hag som också sagt att vi ska ha Frenkie, sen de pengarna som blir över efter det, ja, den får man portionera ut på det som behövs i övrigt för att fixa truppen.
Ja, nej, men Frenkie de Jong, och där har de ju legat väldigt långt ifrån varandra i värderingen, Barcelona och Manchester United. Vi ska prata lite mer om Barcelona och deras finansiering sen. Nu har ju de, vad det verkar, löst, åtminstone väldigt kortsiktigt, sina ekonomiska problem. Vi kommer komma in på det. Det kan ju också påverka lite hur de sitter vid förhandlingen, där det tidigare kanske var kris och panik att få in de här pengarna, väldigt desperat att få in vad det nu kan landa på, 700-800 miljoner, och de ville ha en miljard, och Manchester United ville betala 600 miljoner någonting.
Typ, ja.
Inte lika panik för Barcelona, de behöver ju fortfarande sälja honom, men de behöver inte sälja honom till 1 juli.
Alltså de behöver sälja honom, alltså egentligen inte behöver just nu. På sikt absolut, de tjänar på att sälja honom. Sen är problemet med Frenkie de Jong är att i och med lönestrukturen han har, så kommer han att ligga på en väldigt, väldigt hög lön nästa säsong. Och det är det här som blir problemet med sätten Barcelona skriver sina kontrakt nu, att allting skjuts fram i tiden, att du hamnar i situationer där spelarnas lön kommer att trissas upp per säsong, i och med att de i princip spelar för volontärslön första året, i och med det ekonomiska krisläget. Allt det som görs nu, det är ju sånt som de måste göra på grund av att, ja, Bartomeu som var innan Laporta körde den här klubben i botten. På tal om att miljarder försvann i värde.
Ja.
Det är helt sanslöst vad han gjorde med den klubben, med facit i hand. Och det finns ju något sätt, Barcelona nu för tiden har ju något sorts modeord varje år. För 2 år sedan så var det Burofaxen vi pratade om hela tiden, och Messi. Sen var det ju de här nya kontraktsförhandlingarna med att de presenterade lönesänkningar som nyförvärv. Och i år så är det ju economic levers som det pratas om hela tiden. Levers som de ska aktivera. Och nu har de ju fått igenom 2 av dem i medlemsmötet som var senast. Och då är det bland annat att de ska sälja sin merchverksamhet.
50% av all merch.
Ja, 49,9% har de fortfarande får styra, så de i alla fall kan ha rött och blått kvar på tröjan i alla fall.
Ja, precis.
Så de säljer av inkomsterna från den. Och det kommer ju generera x antal miljarder här nu rakt in. Och dessutom säljer de en viss procentsats av sina framtida tv-intäkter.
30% va?
Ja, inte 20, ens så mycket. 25, ja, 25 tror jag det var.
25 var det kanske.
10 eller 20, alltså något sånt.
Jag tror det var 25%.
Ja, som de säljer då till, som jag har förstått det, till en så här liksom investbolag i princip. De får pengarna direkt.
Ja, de får pengarna direkt och de betalar ju då. Men det här, känslan i det här som jag fick när jag läste det här, att det här, jag fattar att man är desperat. Man fattar att man måste liksom försöka rädda klubben och att man, man riskerar liksom väldigt, väldigt stora problem om man inte löser pengarna här och nu och försöker återinvestera i truppen och generera liksom framtida intäkter. Men jag får ändå känslan av, du vet, det här med att man kissar på sig. Det är varmt och skönt i början, men efter en stund så blir det rätt blött och kallt.
Ja, men de har inget val. Nej, de är i ett läge där de inte har något val. Det är ju som i Lyxfällan när man ser folk som säljer sin liksom bil för en struntsumma som känns jättedumt på sikt. Men de måste göra det här och nu.
Ja, de måste göra någonting här och nu. Och det är klart att 50% av all merch i framtiden. Du vet, om några år när de här pengarna är slut så kommer ju Barcelona ha en ekonomi som är mycket mindre än vad den är nu. Både tv-intäkter och merchförsäljning är ju två Barcelonas absolut största liksom intäkter.
Fast merch, anledningen till att de valde att just sälja en del av merchverksamheten har ju också att göra i att den har ju sjunkit i samband, alltså på senare tid.
Visst, man har inte Messi kvar och man har inte och så vidare som sålde mycket tröjor och så.
De har ett eget bolag. Tidigare så var det ju via Nike som det fungerade på något sätt som det gick, och de har ju haft något eget och det liksom har skjutit från sidan utanför Nike där de då jobbar med det. Så att jag tycker i läget de är så var det här ett nödvändigt ont. Och sen är det ju så här, man kan absolut diskutera hur mycket man ska vara redo att investera i en spelartrupp i det här läget, men samtidigt så blir det ju annars en ond spiral. För om inte Barcelona på plan gör resultat så kommer ekonomin fortsätta vara dålig. Att se till att ta sig långt i Champions League, att se till att utmana om titlar, där i sig genererar intäkt, där i sig genererar intresse. Och på så sätt är det viktigt att fortfarande behålla den statusen, att behålla en stor klubbstatus. Att jag tycker, som sagt, Robert Lewandowski tycker inte jag är rätt väg att gå. Jag vet att många inte håller med mig där. Många tycker det är helt rätt väg att gå för Barcelona att värva en sån forward som under 3 år kommer att ösa in mål för klubben. Men han är, som sagt, så gammal som han är. Jag tycker inte att en 500 miljoner i transfersumma som de lär behöver betala är inte rimligt i det här läget. Men det sätter dem som en stor klubb. Det kommer generera intäkt på så vis. Det kommer vara en hype kring Barcelona. De kommer slåss om titlar. Att bygga ett slagkraftigt lag är egentligen det viktigaste för dem här nu. För det är så man kan på något sätt också generera intäkt. Och då tycker jag att i det här läget, jämfört med vad de kan offra, absolut, jag tycker att ändå de behövde göra ett nödvändigt ont. De gör det där. Och det är därför medlemmarna också röstar igenom att de ska göra det. Det finns ju andra saker de kan sälja. De Laporta sa väl det också i samband med det här, att ja, vi fick ju ett bud på 100% av våra tv-intäkter för väldigt, väldigt mycket pengar. Men nej, det gick ju inte liksom att sälja bort det. Det hade ju varit helt...
Då blir man en klubb med en omsättning som ligger så långt under konkurrenterna i Europas till slut. Så att även om man har en hög med cash så investeringen i truppen ska ju generera tv-pengar i liksom framtiden. Det är på något sätt så det är. Det blir...
De vill nog ha Super League.
Ja, det är verkligen så. Det här är ju ett resultat av att de här klubbarna inte kan konkurrera med PSG eller Manchester City. Och snart kommer Newcastle vara där uppe också och kunna trycka in hur mycket pengar som helst. Det blir inga ekonomiska... man kan åka på liksom regleringar och man kan liksom betala lite böter för att man misslyckas med FFP och så vidare. Man kommer, alltså de här klubbarna kommer aldrig vara ekonomiskt utsatta för att de har investerare som har obegränsat med tillgångar. Alltså för de här ägarna så är det här fortfarande små summor. De kan se till att klubbarna alltid, även om de inte alltid kommer betala de högsta transfer, de vill gärna att klubbarna ska liksom sköta sig själva, att de ska bli något sån här liksom självgående, så kan de ju agera som att de kan ta risker på ett annat sätt som de andra klubbarna inte kan göra. De kommer aldrig liksom hamna i en krissituation där klubbens existens står på spel. Och just det här, den faktorn ger en så enorm konkurrensfördel. Och vi ser ju här hur klubb efter klubb liksom halkar efter, blir desperata. Det kommer vi fortsätta se. Om man ska försöka haka på de här, betala miljard liksom övergångar, betala löner där spelarna har 200-300 miljoner om året, det går ju inte liksom.
Alltså det är ju det som är skillnaden, att en medlemsägd förening som Barcelona är, likaså Real Madrid, de har egentligen inte råd att göra sådana grova missar på transfermarknaden som Barcelona har gjort. Alltså med facit i hand, att PSG aktiverar den Neymar-klausulen är något av det absolut sämsta som har hänt Barcelona. För de fick 2 miljarder som de kassade i sjön. Felipe Coutinho köptes för nästan 1,5 miljarder, lånades ut och såldes för 20 miljoner euro nu, utan att ha gjort någon glad i Barca-tröjan. Det är den sämsta värvningen om tiderna överlag, allmänt. Helt sanslöst hur fel den gick. Osman Dembélé köptes för över 1 miljard, lär av allt att tyda gå gratis nu. Nu ska det sägas, för det kommer ju tvister i Osman Dembélé-sagan, att det verkar som att Xavi ändå vill att Barca-ledningen ska göra ett sista lilla försök nu att ändå förlänga med honom på något vänster. För nu verkar ju allting svalna för honom. Man verkar sitta i en ganska jobbig sits plötsligt, Osman Dembélé, på att nu är det inte lika många klubbar som verkar vilja värva honom för den skadade historiken och så vidare. Så jag vill inte utesluta att de faktiskt lyckats förlänga med honom i slutändan. På att ja, PSG-spåret försvann, Chelsea-spåret såg hett ut, men nu verkar Chelsea gå för annat, kanske primärt på samma position, och då kanske det inte blir Chelsea heller. Det är inte en stängd dörr där, men då kan det mycket väl kunna bli så att han, ja, men jag kanske stannar i Barca då. Och då är det en helt sanslös avslutning på den otroligt tröttsamma sagan som det har varit nu, många vändningar hit och dit. Men det är ju det att de liksom, värde bara försvinner.
Värde bara försvinner. Och sen ska man ju då komma ihåg det här med lönerna.
Lönerna alltså, är ju...
Dels så har ju liksom PSG, City och så vidare, och ja, men framförallt PSG får man säga, trissat upp övergångssummorna till ett nya nivå, men också lönerna. Jag sitter och tittar på Manchester Uniteds löner. De skrev ju ett kontrakt med David De Gea där han alltså får 375 000 pund i veckan. Alltså David De Gea i Manchester United har... nästan 250 miljoner kronor per säsong. Alltså de sitter med Dean Henderson med 100 000 pund i veckan. Alltså Dean Henderson tjänar upp mot 60 miljoner om året som andra spade. Det här är ju helt, det är liksom, det är hutlösa pengar. Det är helt sanslöst. Jadon Sancho som han köpte, en ung spelare, liksom bara 22 år gammal, han kliver in direkt på 350 000 pund i veckan. Alltså det är upp mot 200 miljoner om året han får för att spela fotboll. De här det var ju liksom, det räcker med att gå tillbaka 3-4 år, så fanns det liksom, det var ju bara typ Ronaldo såklart också på deras
Real Madrid och Barca satt ju på de där höga summorna ganska för redan 10 år sedan.
Inte för många spelare, för ett par spelare. Det var Ronaldo och Messi som satt på de lönerna. Och sen så i PSG så fanns det några stycken. Nu ser vi liksom hur mycket spelare som helst är på dem, och det blir väldigt tungt för de här lagen till slut. Så att löner spelar, alltså övergångssummor, det ser vi, man kan trixa, man kan dela upp det på många år, man kan liksom greja och vidareförsälja, och man kan också sälja spelaren sen, och då har du liksom vad du betalt egentligen, men lönen under det här kontraktet kostar också enormt mycket.
Ja, det är ju det som har varit Barcas stora problem, och det är det som har varit Barcas stora problem.
Såklart man betalade jättestora övergångssummor för Coutinho och Dembélé och så vidare.
Men de satte på bra löner
dessutom. Men de hade ju dessutom extremt höga löner. Så att det där är ja, men det är ett problem. De kommer, alltså, övriga klubbar kommer inte kunna hänga med i all evighet.
Jag undrar vad de gör om 3 år när alla de här kontrakter de har skrivit nu börjar liksom ticka upp. För jag tror inte spelarna bara går med på att spela för struntsummer hela sin kontraktsperiod. Och det är väl därför man vill se vissa spelare kanske ställa skorna på hyllan lite i förtid och sånt där, som man inte behöver betala ut, som Gerard Piqué till exempel, som nog Barcelona-ledningen har varit väldigt glad om man bestämmer sig för att ja, bara ställa skorna på hyllan istället och bestämma sig för att fortsätta bara semestra i Sverige eller något istället, som han väl nyligen gjorde.
Mm. Just det.
Ja, det var ju en historia också.
Ja, verkligen. Vi går vidare, tycker jag, till Arsenal. De har inte riktigt lika höga löner. De har också höga löner, men där tror jag att jag var tvungen att ta fram det. Thomas Partey är bäst betald i Arsenal på 200 000 pund i veckan. Alltså någonstans runt 140 miljoner om året. Men han är också med ganska bred marginal Arsenals bäst betalda spelare idag. Och jag vet att de är väldigt intresserade av att behålla sin lönestruktur ungefär intakt. För grejen är att när De Gea nu får 375 000 i veckan, ja, då kommer Bruno Fernandes agent kliva in ganska snart.
Vilket Bruno Fernandes agent redan har gjort.
Kliva in och säga, jag vill nog ha någon motsvarande.
Vilket väl han väl också har fått.
Har han fått det?
Ja, men han förlängde ju väldigt nyligen.
Han förlängde ju nyligen, ja. Jag vet inte vad
du sitter på, för jag ser ju bara liksom baksidan med din dator här, så ja. Jag vet inte riktigt. Var du sitter och kikar för siffror? Är det transfermarkt, Måne?
Nej, det är Sporttrack. Jag sitter och tittar på. Skitsamma. Det är väl en,
han får pengar.
Han får också väldigt mycket pengar. Men Manchester United har dragit på sig under de här åren också enormt stora lönekuvert. Så att, ja, men okej, den här transfer funkar inte. Men då sitter man ju kvar på den här jättelönen. Nu är det ju rätt. Alltså Bruno Fernandes är ju en spelare man ska bygga laget runt.
Ja,
alltså. Jag tycker att det är deras bästa fotbollsspelare egentligen. Även om han hade en lite svagare säsong den här säsongen.
Cristiano Ronaldo har ju en bra lön också.
Ja, Cristiano Ronaldo är ju den som har högst lön. Han har ju 500, vad var det, läste precis, 520.
Tror nog inte liksom Varann har någon struntsumma heller. Om man lyckas,
han ligger där uppe också. Medan de flesta Arsenal-spelarna, de man tänker sig, de bra spelarna, ligger ungefär runt 100 000 pund.
Men där har ju också trupperna byggts utifrån olika ambitioner. Arsenals
trupper. Ja, utifrån olika plånböcker och utifrån olika utgångslägen.
Så är det.
Så är det ju verkligen.
Vilket ju gör, vilket bara lyfter Arsenals säsong och sänker Uniteds säsong. Men det har vi alla förstått redan. Om man tittar på liksom vad de faktiskt har gjort på plan för de pengarna. Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men Arsenal på jakt efter Lisandro Martinez, bland annat då, som Manchester United också nu jagar med tanke på att det inte blev något med Jurrien Timber, vad det verkar.
Ajax.
Ja, alltså alla vill ha Ajax spelare, och ja, Lisandro Martinez är en väldigt spännande spelare det också.
Jag vet inte riktigt vad Arsenal ska in där och peta för. Det känns som att det finns andra behov än att värva mittbackar. Mm. Tycker att hellre hålla hårt i Gabriel. Ge Ben White fortsatt förtroende och sen på något sätt övertala William Saliba att han kan vara med och slåss om en startplats, att han inte vill tillbaka till Marseille och spela CL där istället, för det är en spelare de får tillbaka som en fransk landslagsman som mycket väl kan, som många har väntat på i Arsenal-lägret ska få sin chans och visa vad han kan. Så jag tror hellre att man ska satsa på typ Gabriel White, Saliba, sen ska vi inte glömma bort Tomias som kan spela mittback. Mm. Jag vet inte om man kan göra det i Premier League-sammanhang, men för mig har han ju alltid varit en mittback primärt från tidigare när han spelade japanska landslaget och så. Mm. Så att där, du har ju bredd på den positionen. Alltså du har Rob Holding där också som kan användas. Jag tycker inte det, varför gå för Lisandro i det här läget? Jag förstår inte riktigt det. Lägg hellre pengarna på något annat. Nu finns det ju uppgifter, det primärt i Arsenal, det kommer vi ju komma till ganska snart här nu, men det är ju att de faktiskt har gjort klart med en värvning.
Ja, det är nästa punkt på listan här och det är Vieira.
Ja, men, alltså, vart kom den ifrån? Alltså, det var från ingenstans bara dök upp.
Har ingenting med den Vieira att göra, utan nu pratar vi om Fabio Vieira. Och då verkar det som att man då har gett upp Tielemans från Leicester.
Ja, precis. Och det är det jag tycker är så konstigt, för Vieira som pratar om här, det är ju en ganska kortvuxen, offensiv mittfältare, kreatör, Nej, jag har inte sett jättemycket av Porto den här säsongen, utan jag utgår från vad man har läst om, och de ska sägas,
ja,
för transparensens skull. Men assistkontot han har från säsongen i alltså Liga Portugal säger väl det mesta egentligen om att det är en kreativ, spännande spelare. Man betalar, alltså jag tycker portugiska klubbar är så otroligt skickliga på att få transfersummer bara så där från folk. Darwin Nunes är en succésäsong, Liverpool slår transferrekord. Ja, Fabio Vieira, här har vi en kille som är duktig på att passa bollen och kreativ och så vidare. Ja, men det blir inte ens några rykten. Det är bara till att börja med, ja, de är överens, och sen så kommer Porto ut med ett officiellt meddelande. Så här mycket betalar Arsenal, och då pratar vi ju närmare en halv miljard totalt med alla bonusar och allt. Otrolig effektivitet. Och sen så här dagen efter då, vi kommer till det också, PSG liksom värvar Vitinha från samma klubb, också 22 år, mittfältare, nästan samma pris. Så Porto har liksom genererat närmare en miljard i transferintäkter bara på två liksom 22-åringar som de bara puff och skickar vidare. Imponerande, men i alla fall Vera, alltså jag ser inte att han ska gå in och börja starta matcher. Jag vet inte exakt liksom, det är ju inte den typen av spelare de behöver. De behöver ju en tvåvägs.
Ja, det här är ju en offensiv mittfältare. Ja,
det är det intrycket jag har fått av honom i alla fall, är att det är en offensiv mittfältare som absolut kan alltså bidra med saker i den här truppen och ge understöd till Ödegård. Men de har ju både Martin Ödegård och Emil Smith-Rowe som är duktiga offensiva mittfältare. Och Vieira kommer ju säkert göra sina minuter och göra det bra i Arsenal-tröjan. Det är svårt att se annat. Men att det ska på något sätt utesluta Thielemann, som ändå rapporterat som att de bara vill ha in en central mittfältare, då tycker jag de har gått fel väg. Absolut, Vieira yngre, kanske mer lovande, de har sett någonting i honom. Så uppenbarligen har de gjort det eftersom att de snabbt då gjort klart med den här affären. Men det är ju mer en Thielemanns typ som också har det defensiva liksom mer
djup. Ja, jag tycker också det finns ju alltså Ödegård och Smith Rowe och så vidare, ja, exakt, på, de här, på den här positionen. Så att, men Arteta har en plan i känslan. Jag tror att han har en vet inte om han vill gå och spela med två stycken åtter då. Han tänker sig att alltså spela en 4-3-3 med Thomas Partey som defensivt ankare.
Behålla Xhaka också. Att ha
Xhaka som backup till Partey. Spela med till exempel då Vieira och Ödegård, eller Smith Rowe och Vieira eller Ödegård och så vidare. Ha de tre roterande på de där positionerna. Låta Martinelli, Saka, vilka man har på kanterna då, och sen
Enketia,
kanske en ny striker.
Gabriel Jesus ska ju fortfarande vara väldigt aktuell, sägs det.
Det hade ju varit intressant att stoppa in Gabriel Jesus längst fram i det laget. Och då tycker jag att det ser mer rimligt ut om vi ska ställa upp laget så istället för den här 4-2-3-1.
Ja, då finns det ju en rimlighet i det, att man har sett något sånt, och då blir det ju lite likt Manchester Citys system, och det kan ju finnas någonting i att då Fabio Vieira ska vara deras Bernardo Silva.
Ja.
Den som liksom styr, alltså motorn på det där
mittfältet.
Och då finns det en logik i det, och det finns väl en sån tanke möjligtvis då. Men jag tycker ändå inte det nödvändigtvis behöver utesluta Thielemans. Jag tycker att det finns ändå plats för honom, och det finns ett han verkar intresserad av att gå.
Ja,
Leicester verkar intresserad av att sälja om inte han ska förlänga. Han skulle inte kosta allt för mycket i sammanhanget. Nej. Jag fattar varför de inte vill gå för Ruben Neves, som Porto ska liksom sätta extremt högt prislapp på. Men alltså Thielemans, det är beprövad Premier League-kvalitet, det är beprövad mångsidighet.
Porto, du menar Wolves, jag förstår den.
Ja, det sa jag. Freudiansk slip var det där. Han var ju i Porto en gång i tiden i för sig.
Ja, det var han. Och EU hade lika gärna kunnat vara Porto eftersom det bara är portugiser i Wolves.
Från Portugal som fenomen. Nej, men absolut, alltså vi ska väl vänta med att bedöma Fabio Vieira tills vi har sett honom på planen, men det är väldigt intressant hur snabbt det gick bara. Och att det brukar ju ofta ändå tisslas och tasslas ganska mycket innan en sån här övergång. Kanske att vi har följt fel portugisiska sajter liksom, men det gick fort.
Det gick fort. 14 assist och 6 mål på 27 matcher i portugisiska ligan.
Väldigt bra.
Ja, men det här är ju liksom Bruno Fernandes siffror från säsongen innan.
Ja, Bruno Fernandes.
Han gjorde fler mål
i Sporting, tror jag. Han var väl uppe på 30 baljer eller något sånt där liksom.
Han gjorde mycket fler mål, så
en helt annan typ av spelare vi pratar. Det här är ju någon som ligger längre, liksom längre bakom. Men då är Martin Ødegaard är ju också det. Så att det är lite det som jag... För Martin Ødegaard kan ju ligga längre ner i banan och fortfarande liksom göra väldigt mycket nytta. Så att, men och sen,
det är ju mer än Manchester City 4-3-3 där man har sina finaste fötter där. Till skillnad från Jürgen Klopps 4-3-3 där han vill ha hårt arbetande åtter som ska pumpa upp och ner och täcka upp ytterbackar. Så att det är ju mer en guardiolansk nummer 8 som han skulle vara i sådana fall i
Arsenal. Och det ligger mycket i det, och det skulle ju vara logiskt i sånt fall. Och Emil Smith-Rowe är också en spelare som skulle kunna hantera en sån roll och göra det väldigt bra, tror jag. Både han och Ødegaard är ju sådana spelare som skulle kunna funka i ett sådant system. Så att,
nej, det... Och Ødegaard är ju oerhört hårt arbetande.
Han täcker ju mycket yta och allting också. Men så är det väl där. Då ska de ha in Gabriel Jesus då, som ska ju vara prioritet fortfarande. Och så pratas det ju om Rafinha fortfarande från Leeds. Arsenal skulle ju ha råd att värva honom med tanke på den prislapp Leeds har satt. Problemet i allt det här ligger ju i vad Rafinha själv vill, eller rättare sagt vad hans agent Deco möjligtvis också vill. För att Rafinha sitter ju och väntar in Barcelona. Men just nu så är det liksom, det är väldigt mycket snack om Lewandowski, om Jules Koundé, om Bernardo Silva för övrigt också till Barcelona. Är väldigt mycket prat om. Det är väldigt lite prat om Rafinha. Samtidigt som Arsenal, Tottenham och så vidare ändå börjat uppmärksamma att vi finns också tillgängliga och skulle gärna vilja värva dig. Och då är frågan, hur länge kan Rafinha sitta och vänta in ett Barcelona som han inte är säker på och vill betala de pengarna som krävs för att locka honom från Leeds? Och hur mycket är det Deco som ser till att behålla Barcelona som frontrunners? Då är det ju Deco som är Rafinhas agent. Det är en sak man kan fundera över.
Ja, verkligen. Vi rör oss en liten bit från Arsenal till Chelsea, där det också händer grejer. Och det handlar dels om Romelu Lukaku på väg ut, och å andra sidan Raheem Sterling på väg in.
Ja, ska vi...
de hatar inte en sprattlig winger i Chelsea.
Nej, men de har ju inte så många sprattliga wingers, tycker jag. Så det är ju därför. Ja, vi kan börja med Lukaku egentligen, för där kan vi nästan snart börja. Jag tror att vi nästa gång vi spelar in mycket väl kan klassa den som klar. Det känns som en stor chans att vi kommer göra det, för att nu verkar ju Chelsea då acceptera ett bud på 10 miljoner euro i hyra plus lite bonusar. Full lön betald, vilket innebär att Lukaku också går ner i lön för att Inter ska ha råd med den, gissningsvis då. Och att Inter då är redo att genomföra det här. Lukaku vill ju såklart bort från Chelsea och till Inter, och Chelsea ska vara redo att släppa honom också. Och där tror jag kommer vara, när den blir helt klar, det är då vi kommer se Chelsea börja agera på allvar. Nu ska ju då Raheem Sterling visa sig vara, eller sägs ju vara då, det stora alternativet som Tuchel vill ha som ytter. Jag tycker det är ett jättesmart lösning av dem, en jättesmart värdning av dem om de genomför den. Sterling verkar vara öppen för det, flytta hem till London, och liksom, han är ju från London i grunden.
Ja.
Och av de Londonklubbar som finns att välja på, så känns för Chelsea som den som är närmast och tampas om titlar nästa säsong. Och det finns en ganska tydlig plats för honom där också. Jag tror han skulle funka väldigt bra. Det är en speltyp de saknar, tycker jag. Jag tycker inte Pulisic riktigt håller den nivån. Jag tycker väl inte Timo Werner som ytter håller den nivån. Jag tycker inte att Hakim Ziyech riktigt är den ytten heller. Så att Sterling, han ger en extra dimension till det där laget som jag tror kan behövas, som kommer göra jättemycket nytta. City verkar förstått att, ja, men vi får nog casha in på honom den här sommaren. De räknar väl med att casha in på både Gabriel Jesus och Raheem Sterling, och hoppas väl sammanlagt få ungefär en miljard för dem.
Ja, och dessutom vill ju Barcelona ha Bernardo Silva. Kan man släppa alla tre verkligen?
Ja, det är då jag undrar vad City gör. Alltså, Gabriel Jesus, Raheem Sterling kan du släppa så, bam. Och inte behöva ersätta, med tanke på att då räknar jag in Julian Alvarez som att han ska tillhöra A-truppen och få speltid. Jag räknar att Haaland kommer ha den där platsen på topp, och att du då kanske förlänger med Riyad Mahrez till exempel.
Ja, det måste man ju göra i sådana fall. Man har ju köpt in Jack Grealish såklart, som kanske får en större roll då till vänster om Haaland.
Ja, du har Foden tillgänglig också. Är väl inte helt otänkbart att man kanske ger sig in i den här Rafinha-leken också i sånt fall. Ifall det skulle behövas något där.
Jag tycker det behövs någonting bredvid De Bruyne i sådana fall, men det för att där har ju inte riktigt Foden spelat, inte Jack Grealish heller. Alltså i,
ja, som Bernardo Silva försvinner. Ja.
Om Bernardo Silva försvinner, jag ser inte riktigt att det finns en rak ersättare till honom i truppen.
Den som hade kunnat vara det är ju Frenkie de Jong.
Ja, det, så är det ju. Definitivt.
Jag förstår faktiskt inte varför inte det har diskuterats, men jag tror att Barcelona, om de ska göra så med Frenkie, då vill de ha pengar rakt. För de behöver pengarna. Jag tror inte att det är aktuellt för Barca att göra det raka bytet Bernardo Silva mot Frenkie de Jong, som jag tycker hade varit ganska rimligt för båda parter liksom. De blir av med Frenkies lön. De får en fullgod ersättare minst sagt som vill spela för Barcelona och säkert är redo att gå ner lite i lön då för det. Hon kan skriva ett mer fördelaktigt kontrakt.
För Frenkie sitter ju redan på 350 000 i veckan, det ska vi komma ihåg. När det pratade, vi pratade om det i Manchester United och deras väldigt höga löner redan. Och Barcelona måste sänka sin lönepost.
Och de kan bokföra det på ett väldigt snyggt sätt om de säljer honom till City och sen köper in Bernardo Silva. Jag förstår inte, alltså, jag vet inte alltså varför Pep Guardiola inte skulle vilja ha Frenkie de Jong. Jag förstår inte varför det bara är United som han kopplas till. Så dålig har inte han varit den senaste säsongen. Och alla vet vilken, alltså det är en otroligt mångsidig mittfältare som kan göra otroligt nytt färsigt i det här City. Skulle jag vara jättespännande att se honom.
Jag hade gärna tagit honom till Liverpool, men de kommer inte betala den lönen. Det tror jag är den stora grejen.
Och då är det också så här med tanke på att de ändå var ute efter Paul Pogba. Det var ju City var ju ute efter honom.
Ja.
Det tyder ju på att de ändå har någon form av tanke att de kommer behöva värva en mittfältare. Och då är frågan om det som ersättare för Gündogan eller om det är ersättare för Bernardo Silva eller vad det nu exakt är. Calvin Phillips pratas det ju mycket om och det tror jag att de kommer lösa förr eller senare. Det verkar som att Leeds bara sitter och väntar in ett bud på honom.
Men
där, det är ju mer en Fernandinho-ersättare.
Ja, det är en Fernandinho-ersättare och en homegrown.
Må så vara med tvåvägskompetens som vi faktiskt har sett i landslaget till exempel när han spelar bredvid Declan Rice. Så jag tror ju att Calvin Phillips kan användas i en sån roll också. Inte riktigt samma typ som Bernardo Silva överhuvudtaget. Men på ett mittfält absolut tror jag skulle kunna funka. Inte, som sagt, det blir ju lite annan stil på det. Men jag vet inte riktigt vad de andra... För det, vad är det, finns det andra mittfältare på marknaden, tänker jag. För något måste de ju göra. De måste ju värva någonting om de ska tappa Sterling, Bernardo Silva och Gabriel Jesus. Då måste ju någonting komma in.
Ja, Haaland har ju kommit in. Så där kan man ju se ersättaren till Gabriel Jesus på det sättet.
Ja, och Julian Alvarez ersättare till Sterling.
Om man var nästan lite övertalig i antalet offensiva mittfältare. Vi såg Jack Grealish sitta mycket bänk under förra säsongen. Riyad Mahrez också i perioder. Alltså så här.
Men det är ju en del av också framgångsreceptet för City. Är just det där att du alltid ska ha konkurrens. Så att du måste leverera på absolut topp och att Guardiola ska kunna handplocka. Den här är i bäst form, han vill jag spela idag. Och att det verkligen är liksom en rotation, konstant rotation, en konstant pepperoulette på topp. Och jag tror att man förlorar ju den aspekten som är en styrka hos City om du skulle bli av med så pass mycket spelare utan att liksom få in ersättare rent numerärt. Men... Det är som sagt, vi är väldigt tidigt på fönstret än. Det spanska fönstret har inte ens öppnat än. Alltså det är det bara Premier League-fönstret som har öppnat och ändå är vi väldigt långt komna liksom. Men det har väl att göra med att säsongen börjar så pass tidigt. Många vill ha på plats trupperna innan de ska iväg på försäsongsläger och åka till USA och promotas och allt vad det är. Så att det är ju mycket tidiga rörelser på marknaden just nu. Sen är det ju vissa saker som sitter och låser upp grejer.
Visst.
Vi måste flytta Lukaku. Där kommer det hända, innebära saker. Frenkie de Jong måste flyttas på eller någonting måste vara en conclusion på Frenkie de Jong historien. Där kommer lösa upp knutar. Det, som sagt, vi får se vad som händer, men City tror jag absolut inte är klara. Men det kan vara så att det kanske inte räcker med att plocka Calvin Phillips och Marco Correa som det pratas om primärt just nu.
Just det. Vi tar pipelinen då från City till PSG. Där det också händer grejer, framförallt på tränarpositionen då. Pochettino ut, det har vi redan slagit fast. Han har inte formellt sett blivit sparkad än, men där har ju kommit otroligt trovärdiga uppgifter om att de är överens om den här settlement då för hans kontrakt. Och uppges nu också vara överens med Nice om att köpa loss Christophe Galtier. Som vi var inne på förra veckan, det är ju en chansning liksom.
Jag gillar Galtier, det gör jag. Men som sagt, vi var inne på det förra veckan att PSG är ju lite mer en semesterort än en fotbollsklubb. Samtidigt så är PSG en klubb som också aspirerar på att vara Real Madrid. Eller vara Real Madrid som de var före, det vill säga typ imperiet i Star Wars. Mm. Det är ju där de vill vara. De vill vara störst, mäktigast, mest fruktade. Det är ju ganska roligt med de uppgifterna som kom i Spanien här nu i samband med Vinicius annalkande kontraktsförlängning i Real Madrid. Han ska ju få ett nytt kontrakt, och det var väl bland annat Fabrizio Romano varit ute och skrivit det, att han, det är klart han får en kontraktsförlängning, rejäl boost i lön och den här klassiska utköpsklausulen på 10 miljarder som man lägger till. Den som man lägger till på alla spelare som man absolut inte tänker sälja. PSG ska ju under det senaste året ha legat på Vinicius och hans entourage om att du ska inte förlänga med Real Madrid. Kom till PSG så får du 40 miljoner euro per år. Du får massa liksom reklammöjligheter i Qatar. Jag är också med i erbjudandet. Ja. Och allt möjligt.
Ska inte han också bli sportchef då?
Nej, det är sportchefsrollen tror jag inte de erbjöd. De gick inte så långt, men Vinicius tackade ju nej till det här och valde att stanna i Real Madrid. Men det är ju väldigt roligt med tanke på att PSG har ju varit förbannade på Real Madrid, hur de har pushat på Kylian Mbappé att han inte ska förlänga med PSG liksom, och förhandlat bakom ryggen och så vidare. När man själv har gjort det med Vinicius under ett år. Men det är ju kolsupare allihop i den här branschen, så det är inget konstigt egentligen. Men det är ju tydligt också att det finns verkligen ett nästan liksom hat mellan de här två klubbarna idag. Att det finns en rivalitet och man verkligen vill bara pusha ner varandra. Att PSG liksom alltså specifikt går på Vinicius med hans kontraktsituation också, liksom vill invänta den att det här kontraktet går ut, och då pratar vi ändå ganska långt fram till, pratar 2024. Det talar ju om att de på sikt de vill plocka bort Real Madrid från kartan.
Men då är det ju så här, om nu PSG vill vara imperiet i Star Wars, så är ju Nasser Al-Khelaifi en bra kejsare. Och de har sin
det blir lite alltså så här,
ja, men vänta. Ja. De har sin liksom Darth Maul i Kylian Mbappé. Men är Galtier verkligen en Darth Vader? De behöver överhuvud här.
Det här problemet för mig är liksom den ultimata liksom kejsaren i Star Wars. Det är ju Florentino Perez.
Jag vet, han är ju bäst, ja. Men om PSG
Nasser blir som en sån här liksom karaktär de har kastat in i någon av de här senare Disney-filmerna.
Nej, men jag kan se Nasser som the evil overlord.
Han är för impulsiv. Han blir som den här, jag vet inte, har du sett Star Wars 7, 8, 9 i de här Disney?
Nej, det här är ju...
Nej, det finns någon karaktär där som verkar vara någon sorts ont överhuvud i alla fall, och som visar sig bara vara någon sorts sidokaraktär som de inte riktigt hade något skript för. Det är Nasser för mig.
Jag har sett de tre gamla och sen den med Jar Jar Binks, och där tog tålamodet slut, kan jag säga.
Jag tycker det finns något otroligt charmigt med episod 1, 2, 3, men det är nostalgin som talar. Men i alla fall, för mig, Nasser har inte den liksom auktoriteten att vara.
Nej.
Han är för impulsiv, det är för liksom, det blir lite serietidning över honom. Han känns inte som att han riktigt har ett manus.
Men alltså, det skulle inte alls förvåna mig om Florentino Perez faktiskt kan skjuta blixtar med fingrarna.
Exakt,
så, mot folk, ja, han inte gillar.
Och han är ju den ultimata liksom imperiechefen. Det blir nästan så konstigt, för Real Madrid har alltid varit det här laget, alla andra som är liksom you hate us because you ain't us liksom, det är ju det.
Ja.
Och PSG vill ju bli det, men jag tycker inte de är på rätt väg. Nu går de en väldigt sund och portugisisk sportplaneringsväg framåt här, verkar som. Alltså Vitinha-värvningen kommer ju också från ingenstans.
Ja,
den ska ju vara klar.
Och Renato Sanchez pratas det om nu.
Ja, för precis. De verkar vilja ha ännu en mittfältare. De vill ha ännu en portugisisk mittfältare. Vitinha är ju mer en sittande mittfältare, och jag tycker de behöver en sån.
Mm.
Och det verkar ju vart då att Luis Campos, då sportchefen, ska ha identifierat att, ja, men vi behöver mer kvalitet på mittfältet bredvid Marco Verratti, för det är han som liksom bär hela mittfältet
på egen
hand på något sätt. Och Vitinha in då, och Renato Sanchez är ju en supervärvning, tycker jag. Man vet att han levererar i ligan. Han verkar ju nu vara ganska sugen ändå på att kunna tänka sig PSG. PSG kan erbjuda mer i lön och kan erbjuda mer i transfersumma till Lille. Även om Renato Sanchez då var lite på väg till Milan, för Milan har ju väldigt gärna velat värva honom. Så att Milan borde ju vara ganska irriterade på att PSG plötsligt kliver in i den här bilden med betydligt större plånbok.
Ja, det blir svårt att konkurrera med lön igen. Det är det vi Jag har varit inne på många gånger.
Och det hade ju varit jätteupplyftande om Renato Sanchez då väljer Milan istället, tycker jag. Alltså även om det blir mindre i lön och så vidare. Men det är ju frågan, kan Milan komma överens med Lille om en övergångssumma, och kommer liksom att Galtier då går till PSG, som också hade Renato Sanchez i Lille en gång i tiden. Du har Luis Campos som hämtade Renato Sanchez till Lille en gång i tiden. Det finns många aspekter som talar för att PSG kan lösa den övergången. Och då värvar de ju ganska sunt i sammanhanget ändå, tycker jag. Sen är de nog inte klara med det. Men bara en intressant start på fönstret i alla fall, med väldigt portugisisk touch.
Mm. Ja, det är mycket portugisiskt överhuvudtaget runt
om. Men de är så bra på att sälja.
Ja, de är fantastiska.
Sitter och väntar på att så kommer rykten om att Gonzalo Ramos där från nästa unga Benfica forward ska värvas för massa miljarder också. Kommer säkert följa senare. Rykten om det här med.
Mm. Vi kastar in lite frågor då. Det är vi typ inte hann förra avsnittet.
Ja, måste ta frågor.
Det måste vi göra. Erifin skriver: Spurs alla överflödiga mittfältare, vart ska de ta vägen? Blir det någon kvar? Glöm inte Pape. Så skriver han. Ja, det är klart att när Betancourt har kommit in, Kulusevski har kommit in, man har nu värvat
Bissouma officiellt, ska vi säga.
Bissouma är officiellt klar. Honom pratade vi om en del i förra avsnittet. Så det är klart att det finns några spelare där som kanske inte har någon speltid kvar. Spelare som kanske inte heller har levererat de senaste åren. Och frågan är, det känns som sådana här spelare som visserligen kanske det sitter på lite hög lön för en nykomling att punga ut, men
försöker du skicka Gio Lo Celso och en Dombele till typ Nottingham nu?
Nej, men inte till det är för mycket pengar. Inte just dem.
Nej, det är ju de två jag tänker som är de stora de behöver hantera.
Ja.
Som är lite för dyra för att bara lite nöta på en bänk. Bara låt Gio Lo Celso hänga kvar i Villarreal, tycker jag. Om det går på något sätt att lösa för alla parter. Jag vill ha kvar honom i La Liga. Jag tycker det är faktiskt synd att han inte fick mer, att han lyckades bättre än vad han gjorde i Tottenham tröjan i Premier League, för jag tycker det är en väldigt skicklig, duktig mittfältare. Jag gillar honom i alla fall. Ndombele, ja, det har vi pratat om många gånger, hur fel det gick för honom i Spurs tröjan. Tror inte riktigt att han kanske kan bli kvar i Lyon. Lyon har ju för sig en köpoption på honom.
Mm.
Väldigt hög sådan. Men jag tänker mig ett spontant att ett återlån är väl inte helt otänkbart, utan att ha läst jättemycket om Ndombeles situation. Det har varit väldigt tyst om den. Om det inte är så att han fortfarande är utlånad till och med. Det har jag faktiskt inte riktigt koll på. Måste jag ärligt talat säga. Och så är det Harry Winks.
Harry Winks, ja. Oliver Skip.
Skip har de förlängt med nyligen. Han kommer nog ingå i den här truppen även nästa säsong. Och det tycker jag väl är helt rätt. Så då har de ju Skip, Höjbjerg, Bentancur.
Snackas ju lite Everton om Harry Winks. Det hade ju varit väldigt bra för Everton. Men frågan är, de har ju inte så mycket pengar att röra sig med. Det snackas om 20 miljoner pund för Harry Winks. Är han själv sugen på att
är han värd 20 miljoner pund då?
Ja, det kan jag väl tycka. Jag tycker ändå att Harry Winks har varit ganska bra. Han har varit väldigt bra i perioder.
Men värdering borde ju ligga någonstans där, men det finns det någon klubb som betalar 20 miljoner euro eller för
Everton?
Vågar de värva mittfältare från Tottenham igen? Efter att ha värvat Dele Alli. I och för sig måste vara gratis värvat Dele Alli med massa bonusar. Väldigt konstig övergångssumma på den övergången. Tycker synd om Dele Alli att det har gått så fel som det gjort också. Men jag tror Harry Winks. Ja. Varför inte?
Hur mycket spelade han förra säsongen? Harry Winks, han spelade 19 Premier League-matcher. En assist, spelade en del lite FA-cup och lite Liga-cup och så vidare, lite Conference League.
Men Harry Winks ser man ju ändå göra en flytt i någon.
Han var ju given, han var ju fan en
Alltså,
gå tillbaka ett par, tre år så skulle man ju bygga liksom mittfältet runt Harry Winks, var ju känslan i alla fall jag hade. Där är man ju inte längre och
fanns bara plats för en Harry i slutändan.
Jag gjorde ju det. Och sådär. Nej, men det finns gott om spelare som, men det verkar som att man vill satsa på Skip då.
Ja, alltså Skip har de ju förlängt med, som sagt. Och jag tror att han mer kan acceptera en rotationsroll. Alltså Winks vill nog liksom väcka lite liv på sin karriär igen och komma igång. Och Alltså så här, Everton, det låter ju väldigt rimligt, men det känns otroligt bara tråkigt och trött på något sätt.
Wings har 2 år kvar på kontraktet. Han är 26 år gammal nu.
Får igenom en flytt, ja.
Kanske.
Jag tror att han kommer röra sig.
Det snackas om Everton. Och Goodison News uppdaterade för 3 timmar sedan någon Evertonske supporter ryktessida.
Brighton.
De är väldigt skeptiska, kan jag säga, till den här värvningen.
Ja, men den är ju trött.
Den är ju trött. Alltså, den är ju väldigt Tottenham. Alltså, eller vad säger, den är ju väldigt Everton. De tar ju trötta spelare från storklubbar. Det är
precis det jag menar, och det är inte den vägen de ska gå riktigt, kanske. Jag tror Harry Winks kan absolut göra en massa nytta för något lag han går till, men jag tror inte Everton är rätt miljö att gå till då.
Nej. Det här är ju Fabian Delph från från Manchester City all over again.
Ung och piggare Fabian Delph.
Ja, vi tar fler frågor. Vi har fått en från Jakob Ingesson. I och med bristen på defensiva mittfältare på marknaden och Uniteds inkompetens i stort under transferfönstret, är det under Ten Hag Lindelöf får axla rollen som defensiv mittfältare, eller tror ni de kommer lyckas få in någon?
Jag tror de kommer att, de ser nog Frenkie de Jong som mittfältaren som ska in, och återigen, jag tror man räknar med Fred och McTominay att använda,
ska kunna rotera på den positionen.
För att, alltså, de är lite olika speltyper, ska ju sägas.
Ja, det är väl framförallt McTominay.
McTominay primärt som kommer att, det gissar jag på.
För att Ten Hag spelar ju, eller har ju framförallt spelat lite olika system, men han är ju i grunden en 4-3-3-tränare, alltså Guardiolas liksom style. Med en renodlad defensiv och två liksom kreativa mittfältare framför. Och Frenkie skulle ju så inte gå in i den sittande rollen, utan han skulle vara en av de två åttorna framför, alltså,
ja.
Kanske skulle vara Bruno Fernandes, och Frenkie de Jong är ju ett alldeles utmärkt par att ha på de två positionerna.
Och sen har då antingen att du har Fred som går omkring och bara vinner boll och täcker yta, eller att du har McTominay som är lite mer sittande. Jag tror att båda de ingår i planerna.
Ja,
jag har svårt att se annat. Då kan man ju ändå argumentera för, absolut, man har tappat Nemanja Matic, och då kanske du behöver liksom rent numerärt en ersättare till på mittfältet. Och du har tappat Pogba. Och Frenkie de Jong får du se som Pogbas ersättare. Alltså bara enkelt.
Ja.
Och det ger en annan typ av spel, det ger en annan typ av trygghet för United här och nu. Då kanske Matic behöver en ersättare, men då tror jag inte vi kommer få någon liksom top notch.
Nej, det är klart,
mittfältare.
Alltså det är klart att Manchester United hade velat värva Calvin Phillips. De hade velat värva Declan Rice, ja, om det hade funnits tillgängligt. Men det är som man säger i frågan här, det är ju brist på defensiva. Bissouma hade det kunnat vara också, men nu har ju Tottenham skrivit
Ruben Neves har det ju pratats mycket om.
Jag tycker inte att han är tillräckligt bra, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att han ska vara den värvningen för Manchester United för de pengarna.
Inte för de pengarna det, som det sägs att Wolves kräver, det tycker jag inte heller. Och inte om de värvar Frenkie de Jong till det, utan då, men om, alltså jag skulle inte förvånas om de värvar typ så här Ibrahima Sangare för typ 300 miljoner från PSV. Alltså verkligen en så här bollvinnande typ, en defensiv stoppkloss. Att de plockar en sån, säg liksom, vet inte varför inte prata om så liksom typ Seko Fofana från Lens. Alltså en sån spelare, eller Sheik Doucouré i Lens också för den delen, alltså någon form av så här, ja, antingen någon bollvinnande mittfältare från ligan eller någon från Eredivisie eller vad som helst, någon liksom stoppkloss som de kan använda och ställa in där. Kanske inte den som man kanske ska bygga liksom mittfältet kring, men någon spelare som inte kostar för mycket men som har i bra ålder kan utvecklas. Jag ser nog snarare där, men jag tror att allting kommer att avgöras på vad som händer med Frenkie de Jong. Att Erik ten Hag tänker att ja, det är prioritet. Om man får Frenkie de Jong, då kan man fundera, okej, hur ska vi bygga det här mittfältet kring honom och Bruno? Om du inte får Frenkie de Jong, då kanske han tänker på ett annat sätt, men då vill han ha en annan typ av defensiv mittfältare. Så jag tror den värvningen kommer att avgöra jättemycket vad United hittar på sen. Men sen är inte jag övertygad om att alla pratar om defensiv mittfältare, absolut. Frenkie de Jong kommer att förmildra behovet av att värva den där stoppklossen. Och i alla fall förmildra behovet av att värva en stoppkloss av världsklass.
Ja.
Det är min övertygelse, för att han är så pass bra att han i rätt miljö, om man får styra på rätt sätt, så kommer han att bara, alltså, stabilisera allt som sker runt omkring honom bara på att han är där. Det är min känsla.
På tal om, vi sa att vi inte skulle nej, vi ska gå hit, förlåt. Daniel Trapp skriver: vilken klubb fiskar upp Ben Mee och Tarkowski? Pope till Newcastle, frågar
han. Ja, Everton verkar väl fiska upp Tarkowski, va?
Ja, fan vad de behöver Tarkowski.
Ja, men det, den är väl
ja, den är superrimlig, alltså, ja. De behöver mittbackar, alltså, så som det vad han nu heter, som fick spela här nu på slutet. Ja, men det har varit riktigt katastrof. Ja, vad heter han?
Branthwaite.
Ja, alltså, vad är det för någon liksom?
Vad är det för namn?
Nej, men de har haft mittbackskris totalt, där det var mycket skador och det var avstängningar och det var allt möjligt som stökade för dem.
Jeremina
har ju varit liksom deras bästa mittback, och det säger fan allt. Michael Keane är ju inte i närheten av vad han var en gång i tiden. Mason Holgate, samma sak, alltså, har ju inte liksom blivit den mittbacken som man hoppades att han skulle bli. Tarkowski är ju en kvalitetsback. Det är inte en klassback, men en kvalitetsback, och det är ju det de behöver ha liksom.
Vi pratar ändå en spelare som ryktades för halv miljard och så vidare till ännu större klubbar tidigare. Ja. Så att det, jag tycker att det är en helt...
Han har blomkålsöron också, vilket man uppskattar med en engelsk mittback.
Fri transfer, alltså rutin som få, kvalitet, det är no-brainer. Ben Mee vet jag inte vad som händer med.
Ja, men Ben Mee är samma sak. Det är också en fin...
Han är inte närheten lika bra.
Han är inte lika bra som Tarkowski. Det håller jag med om. Däremot så det är ju också ja, det hade också varit en spelare som Everton hade haft nytta av, om man ska säga så. Men där kan man definitivt se ett Nottingham eller en Fulham eller någonting gå in och förstärka med lite Premier League-rutin, med också viss kvalitet, som jag tycker Ben Mee har. Jag sa att vi inte skulle prata om Liverpool i den här. Det slinker ju alltid in något exempel eller sådär, men inget rykte. Men här kom det faktiskt ett.
Jag kan säga att Calvin Ramsey är officiellt klar också.
Calvin Ramsey är klar, visst. Den...
Och de sägs vara klara, men... Alltså Liverpool sägs vara klara.
Sägs vara klara med värvningen i alla fall den här sommaren, uh-huh. Alltså köpen. Men det pratas mycket om, i den rapporten kommer ju också att man väntar till 2023 med sin nästa mittfältsköp. Ja. Men det ser lite tunt ut på mittfältet, och nu kommer ju kom sent igår eller i natt uppgifter som har delats, och det är kanske lite oklart vart uppgifterna kommer från början. Men att
Patrik Sykes Twitterflöde,
men att klubben ska vara intresserad av att låna in Wijnaldum en säsong ifrån PSG, där han ju inte har fått någon kärlek överhuvudtaget. Det har ju inte alls blivit bra. De vill ju gärna göra sig av med Wijnaldum, PSG. Men att Liverpool då ska kunna tänka sig att låna in honom från PSG under den här säsongen, för att vara då vad vi antar värva Jude Bellingham nästa sommar, eftersom Dortmund inte vill sälja en stor spelare till den här sommaren. Man har redan släppt Haaland. Ja.
Det tycker jag är en jättesmart lösning.
Om det blir så, det
är faktiskt en väldigt smart lösning. Om någon skulle få igenom det och det inte kostar för mycket, och Wijnaldum inte känner att det är ett steg i fel riktning för honom, så att säga.
Nej. Sen kan man ju tycka att det är en ett steg bakåt på något sätt att värva in en spelare man redan har släppt och,
ja, men precis det, men vidare, om det är på ett lån bara för att täcka när du har en så tydlig spelare du vill värva 2023, så tycker jag att det är faktiskt en ganska smart lösning här och nu.
Det så fick vi in ett Liverpool-rykte allra sista vi gjorde. Sillypodden är tillbaka på torsdag igen. Då blir det som vanligt live på YouTube och TikTok och så vidare. Då är det fritt fram och ringa in och ställa frågor och så vidare om man vill vara med och prata lite silly då med oss. Men härifrån idag så säger vi tack så mycket och på.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och återhörande.